Det sägs att det är storkrig i Tidösamarbetet.
Ebba Busch och Jimmy Åkesson twitterbråkar.
Men är SD mest kränkta över att bli kallade det kränkta?
Det här är politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson och Henrik Torehammar.
Tobias Billström, utrikesministern, har hört av sig sen förra veckans podd. Han har synpunkter.
Vilka då?
Han skriver på den sociala plattformen vi förkände som Twitter att två kostymer var med och bars. Två. En grå och en mörkblå som var den som var med på deponeringen. Det här behöver vi prata om. Aldrig samma kostym två dagar i rad. Inte fräscht. Jag sa ju förra veckans podd att Tobias Billström satt i sin tredelade kostym hela, att han hade den hela resan, men det var två olika tredelade kostymer. Resan till Washington när han skulle gå med i NATO.
Va? Har du varit i Washington? Nej!
Men Billström har uppenbarligen lyssnat på podden och detta var hans kommentar. Och jag har lovat att pudla.
Men ja, du ska rulla ner på marken, för det var ju en fruktansvärd bild det du säger. Så, alltså, även om han själv kanske har bilden av att han, vad var det, han inte perspirerar.
Jag hade inte tänkt säga det, men om när du nu tar upp det. Nej, men det var otroligt varmt på det här flygplanet. Alla var väldigt svettiga, förutom Tobias Billström i sin tredelade kostym som sa att han inte perspirerade.
Ja,
men nu känner jag att vi förvärrar
situationen. Nej, men nej. Jag lyfter herr Billström, herr utrikesminister, för att jag säger så här, att bilden av att en människa som bara så här, titta vilken perfekt kostym jag köpte, jag har den jättemånga dagar i rad och sover och går upp i den. Jag har också varit ute och sprungit med Ulf Kristersson i den här. Så här.
Det fanns också ett roligt bild. Nu ska vi inte prata mer om den här resan. Vi ska prata om annat, jag lovar. Men det fanns också ett roliga moment för att alla herrar hade samma kostympåse från samma svenska kostymtillverkare. Och det var en sammanblandningssituation där SVTs väldigt långa reporter fick Ulf Kristerssons lite, alltså de bytte kostym, men de kom på det sent på kvällen. Nu lämnar vi Washington och tar oss till Twitter.
Har någonting hänt i Tidöpartierna? Apropå ingenting
så har det ju blivit bråk och vad heter den? Vänskapsklausulen, respektklausulen har använts.
Hövlighetsparagrafen.
Ja, men jag ska ta det från början. Dagens Nyheter intervjuade sin tidigare ledarkolumnist Alice Teodorescu Måwe i helgen. Där sa hon att hon inte har någonting gemensamt med Sverigedemokraterna, att hennes vilja till stram invandring beror på andra saker än vad deras gör, och att hon pekade också på Sverigedemokraternas historia, ni känner till rötterna, och ja, ställde frågor kring varför dagens ledning hade gått med vid den tidpunkten. Detta blev Jimmy Åkesson upprörd över och skrev en tweet i fredags förmiddag. Apropå ingenting alls, jag har alltid haft så ofantligt svårt för dessa självgoda finborgare, inleder han. Alice Teodorescu Måwe fick sen någon slags sån här internethatsvans efter sig. Folk var jätteupprörda. Eller bottar var jätteupprörda. Hon var sen ute och förtydligade sig själv i ett långt blogginlägg och också på Twitter. Igår måndag kväll skrev Ebba Busch ett långt inlägg som hon också då inledde apropå ingenting. Nej, just det, så skriver man inte om man står rakryggad för sin sak. Apropå Jimmy Åkessons kommentar och sen lång drapa.
Så Jimmy Åkesson har sagt att kristdemokrater är självgoda finborgare. Och Ebba Busch har sagt att Jimmy Åkesson inte står rakryggat för sin sak.
Ja, och tidningsrubriken just nu är storbråk bland Tidöpartier.
Men det allra roligaste är väl att de faktiskt har lämnat in någon slags protest med hänvisning till den konstigaste skrivningen i Tidöavtalet. Alltså det är en tung och svår och tät tävling om konstigaste skrivningar i Tidöavtalet. Ja, inte minst människor i samordningskansliet som själva delvis var med fått lära sig och erfara eller tugga igenom de där formuleringarna många gånger till. Men den roligaste är ju ändå, tycker jag i alla fall, den här som lyder: samarbetspartierna bidrar till ett gott samarbetsklimat genom att uppträda med värdighet och tala respektfullt om varandras centrala företrädare. Eventuell offentlig diskussion utifrån meningsskiljaktigheter i sakfrågor mellan samarbetspartierna ska emellertid bejakas som en naturlig del av den öppna demokratiska samhällsdebatten i ett fritt samhälle.
Mm. Men en sakfråga.
Men alltså, det som är situationen är att Jimmy Åkesson helt enkelt tycker att det Alice Teodorescu Måwe sa i Dagens Nyheter strider mot den här paragrafen. Det är alltså inte värdigt, och det är inte att tala respektfullt om varandras centrala företrädare.
Vill ni att jag ska liksom säga exakt vad Alice Teodorescu sa?
Ja, det är ju nästan som att man vill gå in i det, va?
Hon säger att det inte går att förminska det faktum att SD grundades av nazister och rasister. Så kommer ett pratminus och hon säger det oerhört allvarligt. Och sen skriver reporten att hon undrar varför Åkesson, Söder, Jomshof och Karlsson under 90-talet gick med i ett högerextremt parti. Jag tycker det är väldigt ologiskt om man inte har den sortens uppfattningar. Varför går man med i ett parti som har det? Och som jag förstår det på protesten, men det här vet du bättre Torbjörn, för du har pratat med SD-företrädare om detta, men själva protesten handlar just om att Alice Teodorescu här antyder att de skulle vara högerextrema, eller?
Nej, protesten som jag förstår det har överlämnats mellan presschefer, eller diskuterats mellan presschefer. SDs presschef har ringt Kristdemokraternas och sagt så här kan man inte säga om man ska följa den här klausulen. Det de reagerade på var just den här frågan. Varför gick Jimmy Åkesson, Mattias Karlsson, Richard Jomshof och Björn Söder med i Sverigedemokraterna vid den tidpunkten de gick med i Sverigedemokraterna? Och det är ju spännande, för det här är en fråga som har ställts i svensk offentlighet i ett par decennier åtminstone. Mm. De har alla svarat på den på olika sätt. Jimmy har ett väl inrepeterat svar. Han har ju skrivit en hel bok, Satis Politico, heter den så? Kanske?
Vi vet bara inte hur man uttalar det.
Där det är en central, för att inte säga den centrala delen av boken. Men plötsligt så är det här en så öm tå. Så att den måste man protestera mot.
Och man kan ju säga att den här paragrafen i Tidöavtalet, det fanns ju de som tolkade den som att den kom till för att SD sa så elaka saker om de andra partierna vid den här tidpunkten. Men det var ju, visst var det så, vi skrev ju stort om Tidöavtalet när jag kom till. Visst var det så att det var SD som drev att de ville ha in den här för att de var så brända av all kritik?
Ja, och då, som de motiverade den då var ju för att de skulle kunna använda den precis som de har gjort nu. Andra företrädare för andra partier ska inte prata skit om oss. Vi ska vara ett respekterat parti och folk ska visa oss respekt.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Ebba Busch skriver i sin långa tweet, de har ju tagit bort maxgränsen eller förlängt den avsevärt. Hon skriver, de har den bakgrund de har, kom över det nu. Vi har uppenbarligen kunnat göra det. Och sen säger hon, det här har ni ju själva skrivit en hel vitbok om. Och det är lite lustigt i sammanhanget eftersom Sverigedemokraterna bara har skrivit en halv vitbok. Och den andra halvan som ska just beröra då ideologi och den här tiden då Jimmy Åkesson gick med i partiet, den har ju blivit försenad gång på gång. Och det senaste man har hört om det är att den ska komma efter valet nu.
Alltså efter valet till Europaparlamentet?
Ja. Mm-hmm. Och så att den hela vitboken är inte klar. Det här är inte färdigutrett. Men Ebba Busch har ju också fått en del kritik då under dagen för att hon har kommit över nazismen.
Men det är ju... jag har så svårt att släppa hur hela det här bråket... Alltså jag menar egentligen, det här bråket handlar väl inte om någonting. Det handlar om någon slags stolthet. Möjligen något slags... och då har jag så svårt att släppa hur det startar överhuvudtaget. Alltså, har Jimmy Åkesson något överlagt skäl att dra igång det här grälet? Eller är det bara att han sitter hemma i Sölvesborg eller var han nu sitter och blir så käpprätt förbannad? För det är ju känslan när man läser hans inlägg. Det är ju, alltså, något mer passivt, aggressivt var det ju länge sedan jag läste i alla fall.
Kan man inte säga att han får lite hjälp? Att det är ju inte bara Jimmy som reagerar, och det handlar ju egentligen inte bara om historiebeskrivning och någon sorts liksom, vi kommer in på mer härliga karaktäriseringar av de här partierna lite senare, men att sakfrågan om invandring, för Dick Eriksson, känd som tredje namnet på EU-listan till Sverigedemokraterna, han nyttjar i sin roll som boss för samtiden sin chans att den sverigedemokratiska tidskriften att så här, skriva en kommentar när han läser Alex Teodorescu Måwe. Och då gör han det med den här väldigt milda rubriken: chockbeskedet : KD-topp i EU-valet är för fri invandring.
Mm.
Och det här gör han, och sen så går han vidare och säger hon är den nya Annie Lööf. Så du hör ju det, that escalated quickly. KD menar ju själva så här, nej men det här är ju Alice Teodorescu som säger så här, i teorin är jag ju för den fria invandringen, jag är ju själv invandrare, men jag förstår verkligheten. Och sen så pratar hon också om Sverigedemokraterna. Men, bakgrund.
Och hon gör ju en skillnad då när hon förtydligar sig, där hon säger att vi vill ha mindre invandring för att vi vill ha fungerande integration, inte för att vi tycker illa om människor med annan bakgrund.
Och precis, det där laddade vi ju
inte
in.
Exakt citat, men Nej. Det är ju det de vill få in.
Ja, så att det finns ju på något sätt liksom en sakfråga som sen blir väldigt mycket någon form av både historia och liksom ton och prata illa. Och är det här som säger Alice att nej men Jimmy måste ju varit nazist, han gick med i ett nazistparti. Låt oss kunna prata om det här. Och som sen då i Ebbas...
Det sa hon ju inte.
Nej,
jag ville bara så att vi...
Nej, men precis vad de implicerar. Och samtidigt så blir det här spännande att det här dubbla... Ibland kan man säga så här, SD har lite dubbla måttstockar. Eller de säger ju alltid så här, något hårt. Och sen så har de en bisats. Och så säger de bisatsen.
Men vet du vad jag kommer att tänka på när du när ni refererar det här? Kommer ni ihåg tidningen Bulletin?
Ja. Känd för framförallt dokumentärerna om den.
Tino Sanandaji med flera samlar en stor skara mörkblåa eller borgerliga opinionsskribenter.
Hade Svenska Dagbladet ens en ledarsida efter den här liksom dammsugningen?
Nej, men kommer ni ihåg det momentet när det var som bråkigast? Så gick ju Tino Sanandaji ut sen på Facebook och skrev att alltså, hans egen tidning hade förvandlats till en trist sojabaserad lättmjölksprodukt. Ungefär så, det här är fritt ur minnet. Och det är väl precis vad Jimmy Åkesson gör här. Han säger att de här andra är ju finborgare och inte på riktiga. Det är bara lättmjölk, bara skräp. Det man minns med Bulletin, förutom det där, var ju de här bråken och inspelningarna från bråken. Där var ju Alice Teodorescu Måwe med.
Det är inte poängen här, Ivar. Poängen var att jag hade fått delegeringsuppdraget av Paulina.
Sluta unmuta mig som en jävla diktator.
Är inte hela det här bråket väldigt likt? De skriker i mun på varandra. Man fattar inte riktigt fullt ut vad det är de bråkar om. Men de bråkar absolut om sin stolthet och sin makt och vem som är så att säga mest rätt. Höger, på något vis.
Alltså, Alice Teodorescu säger ju också i den här DN-intervjun att hon som är född i en diktatur kommer aldrig bli tystad igen. Hon tycker att komma till Sverige var för ett andra liv och hon, ja, ingen ska få tysta henne. Det verkar ju vara en, något som följer henne genom livet, så att säga.
Ja, och då gissar jag att Mattias Karlsson och Jimmy Åkesson och Björn Söder och Richard Jomshof säger: hur många har försökt tysta oss de senaste decennierna?
Men jag tänker, om man kommer ihåg hur det var förra Europaparlamentsvalet för Kristdemokraterna, så kanske man också kan förstå lite varför Ebba Busch och Alice Teodorescu-Måwe nu är ute och förtydligar att de inte är Annie Lööf och inte är för fri invandring.
Nej.
Kristdemokraterna gick ju som allra bäst då. Kommer ni ihåg alla succé, inte bara själva valet utan framförallt tiden före valet när partiet var tvåsiffrigt, siffror på 12%. Jättemånga glada människor som tackade Ebba Busch för att hon hade öppnat upp för Jimmie Åkesson, ätit köttbullarna och så vidare. Sen plötsligt så kom det ju en liten kollaps där partiet plötsligt sjönk väldigt drastiskt, och det tolkades ju av de allra flesta som att det berodde på Dagens Nyheters abortgranskning av hur Adaktusson hade röstat i parlamentet. Men det fanns ju också en intern och en högerdiskussion om att det där också handlade om att man i en votering i riksdagen var för anhöriginvandring eller ville liberalisera anhöriginvandringsreglerna, och att det gjorde att då,
just det,
de här SD-vännerna lämnade partiet igen.
Och så insåg sig, nej, men de var inte att lita på i de här frågorna. Och det finns ju den andra aspekten för där Sverigedemokrater kanske ser så här, ni kan det här uttrycket amerikanska, en Hail Mary, det här liksom när ett...
En bön. Nej.
Ja, men ofta i sportsammanhang så används det om så här: åh, de ligger i totalt underläge, vad ska de göra? Nej, men vet du vad? Huddle, vi står i en grupp och sen så har jag en fantastisk, nu är jag en amerikansk sportman som pratar med mina sportkompisar. Nu gör vi den här grejen där ingen tror på det, ingen kommer fatta, men det här kommer göra att vi gör en 50-yard line, rush. Så ser de massa grejer och så är det, du vet, en konstig strategi och bara, du har bara en möjlighet att kasta, det tar bara 3 sekunder och du kastar och det blev succé och det är liksom Hollywood-känsla. Det är en sån här Hail Mary, liksom att göra något strategiskt.
Och det var Kristdemokraterna försöker göra här.
I EU-parlamentsvalet, i katastrofen, och då säger Ebba så här: vet du vad, jag tittar på jättemånga amerikanska filmer. Jag har en kompis, min bästis Alice. Det här liksom Skyttedalskatastrofen och Lega, hej då, bort med dem, rulla ut dem. Det blev dumt när jag sa mot Lega. Men hon säger så här: jag har en bästis, Alice, hon klär sig som en rumänsk exildrottning. Hon ska såklart vara liksom toppen här. Alla bara, okej, bra. Och sen så kanske hon känner stressen så här, typ, shit, nu är det verkligen, nu är mitt öde knutet till om Alice Teodorescu-Måwe kan ta det här. Och liksom Sverigedemokraterna bara så här: vet du vad? Hon säger dumheter i Dagens Nyheter. Ingen tycker om saker som står i Dagens Nyheter bland våra väljare. Vi tänker poängtera det här. Kristdemokraterna säger så här: återigen, SD är skiträdda för varumärket Teodorescu-Måwe. Det är därför de måste börja med det här. Oh, hon är för fri invandring. Hon är en Annie Lööf, som vi också i rätt färdighetens namn ska också säga, var ju inte för fri invandring. Det skulle ju finnas ordnade former även hon, men nu har det blivit det mest galna man kan säga inom en viss krets av svenska väljare. Så Kristdemokraterna ser ju det här som ett sätt så här: de är ju livrädda för att Alice ska ta SD-röster i EU-valet. Det är därför de har gjort den här attacken på henne.
Ja, men är de verkligen det? Eller är det liksom KDs försvar nu?
Det som blir svårt överhuvudtaget i detta är ju att det känns som liksom att det ändå inte är någon valstrategisk storsak det handlar om.
Det är känslor, tycker
du? Ja, alltså... Ja, men om man är partiledare för Kristdemokraterna och har det här upplägget som du, det scenariet du spelar upp, jag säger inte emot det egentligen, men börjar man då sitt inlägg med det här med att liksom, Jimmy Åkesson är inte rakryggad, det är ju vad hon säger, och sen säger hon, nu har jag sagt mitt.
Nu är det slut.
Som tack, om det skulle bli en punkt där, alltså alla är ju småbarns liksom sura här.
Men känner ju också att det är en väldigt stor skillnad på när Ebba Busch har ens rygg och när hon inte har det, så att säga. Hon är ju väldigt, hon kastar ju folk under bussen och försvarar dem med samma liksom högstämda känsloläge. Och man undrar ju också lite, hur länge kommer det hålla mellan Alice och Ebba?
men det är möjligen kan se som innehåll och koppla till den där strategiska. Ja. Det är ju att det är som att det är ett krig om folklighet. Alltså i en viss del av Sveriges befolkning ska vi säga. Men Jimmy Åkessons utgångsläge är ju ni är inte folkliga. Det är jag som gör grovjobbet. Alltså,
precis, han skriver ju om finborgare då. Att de låter dem inte lika fina och värdiga göra grovjobbet och ta den riktiga skiten för att sen kunna peka finger på dem.
Ja, och liksom, han använder ett språk som ungefär som Per Schlingmans regler om pärlhalsband. Nya Moderaterna, ni kommer ihåg, de skulle se till att liksom se ut folkliga. Mm. Och här använder han ett språk och så är det helt uppenbart att Alice Teodorescu Måwe inte ser folklig ut. På ett SD-folkligt sätt som man ser ut om man är på en SD-tillställning eller bara i en Folkets park eller ja, you name it.
Även det har ju Ebba Busch då kompenserat för i helgen med sitt instagrammande.
När hon både var sitt liksom härliga mamma-jag och också, tänker vi på det här lilla som hon kastar ut på slutet?
Nej, men det är ju
förlåt,
en bild
ni får
på,
förklara hur bilden ser ut för mig som inte har sett
dem.
Det
är en bild på Ebba Busch i, kanske hon har keps på sig. Hon sitter på huven på sin stora lantliga bil.
Eller någon slags jeep.
Typ svart.
Något med fyrhjulsdrift.
Ja, absolut.
Alltså, vi är så bra på sport, vi är så bra på bilar. Vi kan allting
och dricker ur en kåsa.
En kåsa.
Och säger att hon vill hålla på med epadunk. Skriver hon i bildtexten.
Epadunket på slutet. För det här känner
hon
ju
ut det här före eller efter Jimmy Åkessons tweet?
Efter. Det här var en typisk. Ebba Busch använde ju ofta sin. Det här var en rapport från hennes helg. Hon hade inte keps. Hon hade en keps i handen. Och så hade hon solglasögon på huvudet. Och friluftsbyxor och rutig skjorta. Men hon använde ju ofta sin Instagram för att sända signaler av olika slag. Mamma Ebba, ofta när det är jobbigt så är det ju mamma Ebba.
Men, för det tänker jag att det, där finns det ju liksom ett slagfält här. Sverigedemokraterna ska bevisa sig som att de är folkliga. Och det vill uppenbarligen då, av det här att döma, Kristdemokraterna också.
Men så det då, är ju inte Alice Teodorescus profil.
Nej, det är det väl kanske inte. Men det,
nej, inte den visuella folkligheten. Hon har ju en annan ton.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
För det jag tänker, det är ju någonting spännande med den här sättet för ett Tidöparti, ett regeringsparti, sitt samarbetsparti och säger så här: vet du vad, nu vill jag börja prata om det här som den andra sidan pratar om, men som vi också pratade om, nämligen hur det här partiet grundades. Nazister. Det fanns nazister med, låt oss bara säga det, låt oss dra upp det här. Att det är ju en, hur ska man förhålla sig till det? Att när någon börjar ta upp det här, att Sverigedemokraterna känner så här, okej, vad är det du menar med det här? Vad ska vi komma över? Menar du implicit liksom, för det är ju någonting verkligen så här, nej men herregud, vi måste bara prata om att du mördar, herregud, vi måste bara kunna prata om att du har du har ju suttit i fängelse nu. Men du dödade ju, liksom, det är ju en väldigt grov anklagelse.
Nej.
Eller?
Nej,
inte som om var mördare.
Det märkliga är ju att det märkliga är ju i sådana fall i den här historien att Sverigedemokraterna har ändrat strategi kring hur de hanterar den frågan. Tidigare så har det ju varit, jag berättar om när jag gick med i Sverigedemokraterna, varför jag gick med, vilka som var runt omkring. Jag hade ingenting med det där att göra. Jag har tvärtom varit den personen, alltså nu är jag Jimmy Åkesson. Jag har tvärtom varit den personen som har rensat ut det. Jag har tagit makten i partiet och tagit bort allting. Nu har jag dragit igång ett vitboksarbete för att klargöra allting. Det har ju varit linjen. Plötsligt så är inte det linjen. Utan nu är linjen, om någon säger något om det här, då jävlar tänker jag bli förbannad. Eller då visar jag gärna att jag blev trampad på en öm tå. Oj, det här gjorde ont, nu kommer jag skälla.
Det finns ju någonting som är... Förlåt Henrik, säg om du vill säga först, för jag ska byta lite ämne.
Okej, men då tar jag min sista här. För det här är ju, vem är det folkligast? Vem är truth-tellen här? Att det finns ju någonting, och det här är liksom så här KD-källor. Men så här, men gud, det är ju roligt. Det är ju Ebba, härliga Ebba. Jimmy och Ebba har sitt Jimmy och Ebba banter. Sen den där köttbullen så har det en will they or won't they... Någon känsla
utav. De som har bäst relation.
Ja, och då kan man säga ganska hårda saker om varandra tydligen på eller på sociala medier. För liksom, hon drar ju upp så här, han är ju inte rakryggad. Vad är annat ord för det? Feg. Han är passivt aggressiv. Det är mycket analyser. Och sen så kommer det till det här att han är liksom snöflinga. Det här är snöflingebeteende. Och det här tror jag är kanske också en del av det Sverigedemokrater uppfattar som problematiskt. Att det mest kränkande är att bli kallad kränkt. Du blir kränkt och de bara, ursäkta mig, vi är de okränkbara. Nu ska jag anmäla dig för att jag blir kränkt av att du har sagt att jag...
Jag ska anmäla dig för brott mot paragrafen om att inte kränka.
Ja, nej, men, precis, vilket också
är... Men jag är inte kränkt.
Det finns ju någon, om vi bara säger, jag älskar, vad är det vi kallar den? Hövlighetsparagrafen, trevlighetsklausulen, etc.
Jag minns inte.
Vi kastar, för det finns ju andra sidan att...
Från respektklausulen.
Att så här, regeringskällor, när jag pratar lite så här, bara, men hur fungerar det anmälan? De bara så här, men vad är det med i media? Tror ni att det här är liksom hag eller någon så här fucking liksom konvention om mänskliga rättigheter? Så jag bara, det finns en expert som säger att detta kan vara ett brott. Mark Lamberg har uttalat sig, så vi måste gå vidare med dem. Bara så här, det här är ju artighet, det är så vi ska bete oss.
Avtal är inte juridiska.
Det är inte juridiskt och sådär. Och det är väl det som man har stött på, det är så här, det är konstigt kanske då att gå ut och säga, japp, min presschef ringde din presschef. Att det är det som är det konstiga. Det är väl det som visar om att här är det en ny nivå.
Alltså ett annat sätt för att inte behöva hålla på med den där paragrafen är ju helt enkelt att man inte skriver inlägg om att andra är självgoda finborgare eller att andra inte är rakryggade. Det är bara en idé.
Nu gör de det ju i alla fall öppet. Efter det här moskéutspelet var det ju också en liksom långa diskussioner i kvällstidningarna om huruvida Ulf Kristersson hade läxat upp Jimmy Åkesson eller inte. SD sa att det var bara ett sms och Moderaterna sa nej, det var ett möte. Men det gällde ju inte just respektklausulen utan mer sakpolitik och att de inte hade informerat. Men det roliga med Europaparlamentsvalet är ju precis det här. Det är en massa toppkandidater som typ inte liksom no fucks given på ett sätt. Alltså de skiter i att liksom hålla tidavtalet i schack, i skick.
Fortsätt bara. Det
blev jättebra för det är så vi känner inför det.
De skiter i att liksom se till att Tidöavtalet mår bra. De behöver inte bry sig om att hålla ihop ett parti eller liksom ägna sig åt sådana där interna saker. De kan säga, de är mycket mycket friare. De flyger liksom över den dagliga tråkiga politiken.
Men är det inte poängen med ett sånt här annat val som alltså, hövlighetsklausulen, omfattar den ens Europaparlamentsvalet? Är det inte poängen att så här, som statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson säger, så att men det här blir väl jättebra att så här, liksom boxa ut lite interna problem. Det här är
i EU-valrörelsen så att
säga. Ja, för Tidö som har fått liksom jämka sig och försöka vara enad och hitta någonting att så här, nu får ni ut massa frustration, nu kan ni poängtera för väljarna så här, att det behövs fyra partier, inte bara ett högerparti. Här finns poängen att det ska bråkas lite och det kanske är som liksom Ebba-sidan säger, att det här är bara lite göttigt och härligt och nu är det
just det resonemanget har väl möjligen bristen att det liksom gör en väldigt teoretisk skillnad mellan inrikespolitik och utrikespolitik. Och att EU-valet snarare har visat sig de senaste gångerna vara ett bevis på att det inte riktigt går att göra den skiljelinjen så skarp. Inrikesfrågor är utrikesfrågor och utrikesfrågor är inrikesfrågor. Migrationen till exempel. Men det finns ju en intressant fråga här som är det här gynnsamt för alla de bråkande parterna? Så kan ju, det behöver inte vara ett nollsummespel. Är det här bra för Tidöavtalet att det är bråk? Mår Andreas Johansson Heine, nu vet Timbroförläggaren, han skrev så nu: äntligen lite syre. Det här är det enda sättet för Tidöavtalet att överleva. Alltså, det verkar finnas något uppdämt behov mellan de här partierna att kritisera varandra.
Ja,
och visa på skiljelinjer.
Dagens Nyheters ledarsida hade ju en annan tolkning som var man får inte säga emot Sverigedemokraterna eller kritisera dem, då blir man nerslagen typ verbalt. Det finns en annan intressant sak i Ebbas långa inlägg, tycker jag, där hon säger hon tycker att på något sätt att det är extra dumt av Jimmy Åkesson att framföra det här passivt aggressiva när Alice Teodorescu Måwe har fått utstå dödshot för att bana väg för att SD kunde sitta som eliten vid förhandlingsbordet på Tidö slott. Det finns ju här en aspekt av att Sverigedemokraterna ska vara tacksamma. Sverigedemokraterna ska vara tacksamma mot Ebba Buschs parti och debattören Alice Teodorescu Måwe som har hjälpt till att få in dem i värmen.
Mm.
Och det här har ju visat sig tidigare att Sverigedemokraterna inte är tacksamma och inte tänker vara tacksamma. Jag kommer tänka på en liten story som vi skrev om för några år sedan då Rebecka Fallenqvist, ni vet, som då var programledare på Riks, hon gjorde en lång sån här stå upp grej om Sven Dahl som också var på Timbro, en annan ledarskribent och debattör som ju hade banat väg för SD-samarbetet på olika sätt och var väldigt tidigt ute. Han hade skrivit någon text då om att Sverigedemokraternas väljare identifierar sig som höger och att partiet därför borde sluta vurma för bidrag. Och då gjorde liksom Rebecka Fallenqvist en lång roast av honom och Timbro där hon var så här: vem vet ens vem du är? Sverigedemokraternas väljare har ju lämnat din borgerliga öppna era hjärtan politik. Sverigedemokratiska väljare vill inte subventionera din städhjälp genom fler rutavdrag. Det är upp till Moderaterna och Pluttpartiet Kristdemokraterna att stå bakom en ny politik om de vill få en ny regering. Det här var före regeringsskiftet. Men just det här förväntan att Sverigedemokraterna ska visa någon form av tacksamhet, den tror jag kommer göra en besviken.
Ja, i det du citerade som Ebba hade skrivit så finns det ju också en spännande beskrivning av historien. Alltså, om Ebba Busch, en partiledare för ett av Tidöpartierna, säger att Sverigedemokraterna kunde sitta som eliten vid förhandlingsbordet på Tidö slott, så är det också en saklig beskrivning av vad som hände på Tidö slott, enligt henne. Alltså att Sverigedemokraterna satt som eliten och fick bestämma. Och så skulle ju inte Ebba Busch ha beskrivit det veckorna efter att det där avtalet skrevs på av alla parter, eller skrevs på att man kom överens om det.
För då, hur skulle hon, då skulle hon alltså,
som alla efter en förhandling, vi vann våra viktigaste frågor, det här gick jättebra och så vidare.
Okej, okay. Ja, för jag tänkte på det här med tacksamheten, och om jag kommer tillbaks till Dick Erikssons episka alster om chockbeskedet, så skriver ju han att Alice Teodorescu Måwe är oförskämd och ytlig sina påhopp på det parti som Kristdemokraterna har att tacka för sitt regeringsinflytande.
Ja, då är det tvärtom.
Ja, att vem är det egentligen som stödjer vem här? Och jag tänker på något sätt så här, typ när vi har Ebba och Jimmy som på ett sätt är seriösa politiska aktörer, men samtidigt ibland också känns som så här dokusåpa-deltagare som är väldigt bra på att bara liksom kasta ut en känsla, en personlig konflikt, du sa det här, och liksom de brusar och rasar mot varandra. Då tänkte jag på, vilka var det mer som hade den där känslan för ungefär 10 år sedan? Jag tänker på Daniel Suhonen och Åsa Linderborg, kommer ni ihåg?
Alltså Aftonbladets kulturchef och S-katalys.
Precis, mannen. Vänster, socialdemokraten, det var liksom, det här var efter att han gjorde en grej med Juholt och Åsa Lindberg. Det här var liksom, hon försökte få honom till sin monter och typ han så här,
en monter på bokmässan.
Ja, och sen så visade sig att han valde en annan monter och hon blir så arg så hon bara twittrar ut: jag är så trött på jävla sossar. Då svarar Daniel Suhonen: jag är så jävla trött på ohyfsade leninister. Och sen plötsligt blev det en sorts så här bråk så här inom vänstern på liksom typ kommunismen, socialdemokratin, de två olika förhållningssätten och vad det egentligen innebär att komma någon vart. Och är det nu vi ser liksom en sorts version på högersidan: jag är så jävla trött på finborgare. Mm. Jag är så jävla trött på snöflingiga nyssnazister. Kom över det.
Ja, det där får en ju tänka på Strindberg. Alltså för det här är
nu
då,
höjde du nivån något skulle jag säga.
Det de bråkar om är ju liksom vem som är mest folklig, har vi konstaterat. Vem som har haft mest, vem som har mest rätt att vara tacksam eller skyldighet att vara tacksam. Men någonstans så bråkar de ju också om vems eld som är störst i Sverige, känner man. Och det är då jag tänker på Strindberg. Och jag vet inte om ni läste Jonas Gardell i Expressen Kultur häromdagen.
Om det här?
Nej, det var en rubrik som alluderade på min eld är störst i Sverige. Den löd: Schulmans trauman är störst i Sverige. Det var ju, då hade Gardell gått igenom Schulmans, alltså Alex Schulmans krönikor i Dagens Nyheter och kategoriserat dem i olika traumafack. För att han hade reagerat på, eller blivit imponerad av, Alex Schulmans förmåga
att göra content utav sin ohälsa.
Nej, men att alltid vara 110% i sin känsla.
Aha.
Alltså om han blir så förbannat arg på någonting så han ska kasta tvn. Aha. Eller så gråter han, och då gråter han liksom så att det bara rinner storbölar, och han gråter över allting.
Han hatar alla högtider också.
Just det.
Det var väldigt roligt. Han har skrivit en krönika om liksom varje högtid som är det värsta som har hänt honom. Men,
kan vi inte bara lägga ner julen?
Det här är väl samtidens... alltså, Alex Schulman är ju en väldigt, vad man hör inifrån Dagens Nyheter, en väldigt välläst krönikör som ofta toppar de interna listorna över mest klickat och konverterat och högst lästid och annat som tidningar mäter. Och det har man ju sett, det finns ju massa studier som visar på att starka känslor blir allt vanligare i tidningsrubriker, för att det är det läsarna,
ja, och lockas då, av. Han är mycket framgångsrik, så jag tänker att det här är samma strid. Striden är, vem har starkast känsla? Jimmy Åkesson, Ebba Busch eller Alice Tudorescu-Måwe? Känslokriget alltså, om vi nu trott att vi har hållit på med ett kulturkrig, så är det i själva verket bara ett känslokrig.
Jag tror att det är effekten av kulturkriget. Det är vad som blev kvar efter kulturkriget.
Mm. Ja.
Det påverkar både medierna, politiken och allt som händer.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.